Glutenpodden med Smilla Lok produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Gluten Free, Hans och Greta Glutenfritt hantverksbröd, Friggs glutenfria majs, ris, kikärt och linskakor och Semper glutenfritt. Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment.
Glutenpodden är tillbaka efter sommaruppehållet.
Woohoo!
Woohoo! I dagens avsnitt så pratar vi inte bara om hur sommaren har varit, utan vi pratar även om den här världens största celiakiforskningskonferens som du har varit på, Linus.
Precis.
Så spännande.
Ja.
Och om man bland annat kan medicinera bort sin celiaki.
Spännande.
Väldigt, väldigt intressant.
Ja.
Fortsätt lyssna, det här är Glutenpodden. Jag heter Smilla Lok och vid min sida så har jag Linus Engqvist Rickert som är ombudsman och expert på celiakiförbundet.
Ja.
Välkommen, precis. Nu kör vi.
Nu kör vi.
Men du, jag är så nyfiken på den här konferensen. Och vi ska ju prata mycket mer om den.
Ja, det gör vi.
För att där pratades vi mycket om den här ny forskning och liksom alla nya råd och rön och allt.
Precis.
Men först och främst undrar jag, träffade du någon där som har lyssnat på podden?
Ska vi se, jag träffade nog några svenskar som har lyssnat.
Mm.
Och sen träffade jag någon från Norge som inte hade lyssnat men som kände till den.
Mm. Kul!
De hörde nämligen av sig från Norska Celiakiförbundet för några veckor sedan.
Mm.
Och sa att de skulle göra reklam för podden.
Nej.
För Norska Celiakiförbundet i sin medlemstidning.
Kul, då kanske vi får lite norska lyssnare.
Ja.
Jag som inte ens förstår norska. Kommer de förstå mig?
Vi hoppas på det, men vi kan säga hej till dem också.
Ja.
Hej Norge.
Hur säger man hej på norska?
Jag kör på svenska bara.
Hej. Ja. Nej, de fattar. Ni fattar. Välkommen Norge om ni lyssnar. Ja, men för härligt. Vad var liksom största grejen på den här konferensen då?
Det största som jag fick med mig hem, det var det som var mest spännande. Det var liksom, ska jag säga, dietistforskning, där man har kollat på saker som faktiskt gör praktisk förändring i livet för människor med celiaki. Inte sånt som kanske gör förändring om 30, 40, 50 år, utan sånt som förändrar idag.
Mm.
Och då hade man kollat på att rosta glutenfritt bröd i samma brödrost som vanligt bröd.
Oj, vad spännande!
Men vi kan ta det lite senare.
Det kan vi göra.
Cliffhanger.
Ja, vilken jävla cliffhanger.
Men ska vi gå vidare till om vi fått någon lyssnarfrågor?
Ja, men det har vi. Vad bra att du tar upp det. För att nu, vi har ju haft det här sommaruppehållet.
Ja.
Men det verkar ju våra lyssnare inte ha tyckt var toppenkul. För att jäklar vad mycket DMs och mejl och grejer vi har fått från olika. Som undrar när kommer podden tillbaka och som har frågor och instick och så. Så roligt. Alltså fortsätt med det. Jätteroligt. Men jag tänkte att vi skulle lyfta två frågor och två tips som har kommit in under sommaren.
Vad kul.
Ja, de första frågorna är till dig kan man säga, för jag kan inte svaret. Först var det en som skrev så här: hur funkar det med kulglass? Kan man ta kulglass fast att man ser att samma skopa används till exempel kakdegsglass som till citronsorbet?
Jag skulle väl vara lite försiktig, kan jag säga.
Man vet ju inte.
Ja, men jag tänker att det skulle ju kunna funka jättebra att man liksom gör rent den här glasskopan bra i, liksom, i vatten och att alla rester försvinner och att man sen kan köra då citronsorbet. Men det kan också vara så att den som sköter skoptagningen just den dagen är väldigt slarvig.
Mm.
Och att man har tidigare, även om kanske det som jag ser just nu, att den gör rent, men att den som stod där innan kanske inte gjorde rent emellan, utan den kanske bara öste över kaksmulor i citronsorben som inte syns.
Ja.
Så att det är mycket som man inte riktigt kan kontrollera i den situationen.
Nej, men det är ju jättedeppigt. Alltså, för att kulglass är ju gott.
Ja.
Och det är trist. Alltså, då, om man säger så, då låser man ju hela kulglass-fenomenet för alla med celiaki. Alltså jag brukar typ, ibland ser man ju så här, det här, nu är det liksom glasskladd överallt på alla sorter. Men ofta är det ju liksom ganska rent på kanterna fortfarande. De brukar ju skopa liksom i mitten eller vad man säger. Så att jag brukar ibland be liksom personalen, säga så här, jag har celiaki, kan ni ta där det inte är taget någonting och rengöra skopan ganska bra innan. Det har funkat för mig.
Men det kan nog funka bra.
Ja, men det känns ändå som. Man kan ju också kanske be dem öppna en helt ny förpackning om man ska vara riktigt så.
Precis, ja, men det är ju jättesmart.
Ja.
Men jag tror att alltså, det känns som att väldigt många situationer kan ju funka. Om man liksom så här, man får vara lite klurig bara.
Mm.
Ja, och liksom så här, tänka efter hur ska man undvika att få i sig för mycket gluten.
Ja.
Och om man kan undvika det så är det jättebra. Men ja. Samtidigt så ska man inte liksom heller leva i en grotta bara. Och nej, aldrig göra någonting kul.
Det är sant. Den andra frågan vi fick in var lite på samma tema.
Mm.
Och då var det någon som frågade om lösgodis. Och hur det funkar. För där är det också den här skopan. Och då är det inte en personal som tar det. Då tar man ju, alla tar ju själv liksom, i butik. Och då så skrev den här personen att jag brukar alltså gå bakom och be dem öppna nya förpackningar till godiset. Och ta liksom ur helt rena förpackningar med en ren skopa.
Ja.
Är det nödvändigt? När jag läste mejlet, jag blev lite chockad. Eller jag har aldrig gjort det själv. Och visste inte ens att det funkade så. Att man kunde be om att de ska öppna nya.
Jag vet inte om man kan det överallt heller.
Någon kan uppe.
Men tydligen så finns
någon
det.
Här i Sverige har gjort det här.
Ja, ja. Jag skulle säga, även där så tror jag inte att det finns någon riktig forskning som visar att det är livsfarligt.
Nej.
Men jag tänker att man borde ju se ganska bra ändå.
Ja.
Alltså, där det är rester på eller inte. Och jag tänker det som man pratar om mycket är ju, när man pratar om bröd till exempel, det är synliga smulor som man ska få bort.
Mm.
Liksom det är där man har liksom gluten.
Mm.
När det är så här osynliga saker som man inte ser och inte känner och inte märker av, då är det troligen inte så mycket gluten i.
Nej. Man kan ju vända på det också och tänka att hade det varit jättefarligt att äta lösgodis så hade det ju förmodligen slagits larm om det. Så att fler än den här enda personen som har mejlat skulle gå bak och be om att få separata godislådor.
Precis, nej men det, så kan det verkligen vara. Mm. Men jag tror att rent generellt, det finns ju risken att få i sig gluten finns ju faktiskt överallt nästan.
Mm. Deppigt.
Ja, lite deppigt. Men samtidigt, det är så det är tyvärr.
Ja.
Man kan få i sig lite var som helst, när som helst. Men samtidigt så, en av de här forskningsresultaten som var lite uppseendeväckande på den här konferensen, det var bland annat om cigarettrökning.
Mm-hmm.
Där pratade man om, det här var liksom inte någonting som det finns, för jag förstod i alla fall, det finns jättemycket forskning på.
Nej.
Men det lät inte helt otroligt. Och det var det att om man har celiaki och äter gluten, då påverkar man liksom sin hälsa negativt.
Mm.
Men om man röker så påverkar man den så jättemycket mer negativt.
Mm.
Så att om man liksom då, så man ökar ju risken för, liksom, för hjärtproblem och cancer och allt möjligt med rökning.
Mm.
Så att om man då tänker, om man röker och har celiaki, då kommer man sluta röka. Och sen så kan man fortfarande liksom leva mycket längre ändå.
Ja, men vad fan, så kan man väl säga om allt? Eller?
Ja, mycket i alla fall.
Ja,
men okay, de försökte väl så här, liksom, jämföra lite grann riskerna för olika sjukdomar.
Ja, jag förstår.
Just att så här, rökning, jättedåligt.
Ja.
Att ha celiaki och att äta gluten medvetet, fortfarande så här, det ska du själv välja.
Mm.
Rökning väljer du själv.
Mm, jo, absolut.
Men det är ändå det här liksom, att man ska ju själv få välja det här.
Mm.
Om man då vill liksom, utsätta sig för jättemycket gluten, eller jättelite.
Mm.
Det ska inte andra välja åt den.
Förhoppningsvis väljer man att inte utsätta sig för så mycket.
Ja. Och förhoppningsvis så kommer det mer forskning på också just vad, alltså, hur mycket man egentligen får i sig i olika situationer.
Ja, det där är jättespännande.
Vad som är säkert och inte säkert.
Ja, verkligen. Det var de två lyssnarfrågorna vi hade fått.
Mm.
Sen fick vi också, har också fått två lyssnartips som jag tänkte vi kunde ta upp.
Ja.
Ett av tipsen är, nu kommer jag inte ihåg vem som skickade det, men det var en tjej på Instagram.
Okay.
Och hon skrev att hon hade testat sådana här, du vet, halvmåneformat knäckebröd, sådana stora. Att de är ju så här lite trista och typ går sönder ganska lätt.
Ja.
Men att man kan skölja dem i vatten. Alltså bara liksom skölja varmt vatten på dem. Stoppa i en plastpåse. Och sen så lägga liksom under natten i den här plastpåsen. Och när man vaknar så är det liksom mjukt bröd. Som typ polarkaka eller hönökaka.
Okej.
Okay. Det är ändå sjukt. Alltså du som inte har celiaki förstår. Ja, jag tycker din reaktion var jättemild. Så fan. Jag tycker det här känns revolutionerande. Jag har inte ätit polarkaka sedan jag var 5 år gammal.
Oj.
För att jag har då celiaki, så nej, jag har inte kunnat äta det.
Jag hade ingen aning om.
Så att, nej men, och det finns inget bra substitut.
Nej.
Så jag såg det här och kände att jag måste testa direkt. Alltså om det funkar är det ju otroligt. Och hon hävdade att det funkar superbra.
Jaha.
Så det kan ju vara ett allmänt tips då.
Ja.
Testa, skölja lite bröd. Och sen så har vi också fått in ett tips, eller ett läsartips om Japan.
För att, ja, precis. Du pratade om det.
Ja, i det här senaste avsnittet som handlade om att resa med celiaki så sa ju jag att så här, jag reser mycket och tycker det är kul och känner mig inte så rädd för det, förutom till typ Japan.
Precis.
Skulle jag verkligen vilja åka till.
Ja.
Men jag är rädd för att jag kan inte språket och jag kan inte läsa tecknerna och jag vet inte hur det skulle funka med celiaki.
Nej.
Och då var det en väldigt gullig person, nu ska jag läsa innantill här, som skrev så här. Hej Smilla, jag lyssnade precis på det senaste avsnittet av Glutenpodden. Du har kanske redan fått jättemånga svar angående Japan, men här kommer ett till.
Mm.
Jag har celiaki och var i Japan för cirka 5 år sedan. Det stämmer att i alla fall då inte var så mycket som var utmarkerat glutenfritt. Men jag kände ändå inte att det blev ett stort problem när jag var där. Om du klarar av soja så underlättar det också. Men mycket av den traditionella japanska maten innehåller gluten, vilket är synd. Men det finns mycket annat som sushi, lunchiga risbollar och andra risbaserade maträtter. De har även många restauranger med utländsk mat, till exempel thai, indiskt och sådär. Så om du vill åka till Japan för kulturenlandet så ska du absolut inte låta celiakin stoppa dig. Men om du är sugen på att åka dit främst för kökets skull så kanske du blir något besviken. Hoppas min kommentar hjälpte något. Från Annika.
Vad kul.
Så kul. Blev jätteglad. Ja. Kände direkt. Ja. Japan, here I come. Så fortsätt hörni skicka in frågor och tips och sånt där. Det är jättekul. Vi uppskattar jättemycket.
Verkligen.
Verkligen. Vi vill välkomna Laila som ny sponsor till Glutenpodden. Och Lailas, de vill göra det enklare att baka glutenfritt. Så de har tillsammans med Celiakiförbundet och Celiakipanelen tagit fram tre helt nya bakmixer. Det är gyllene frallor, söta bullar och sega cookies.
Det är jätteroligt att vi har haft ett samarbete med Laila som tagit fram det här liksom med enkäter och med liksom våra medlemmar som har varit med att testbaka och liksom kolla och ge feedback på utseende och smak och allt möjligt. Så att med de här bakmixerna behöver du bara tillsätta några få ingredienser och få sig en deg som är enkel att arbeta med. Och degarna passar bra att baka tillsammans med barn också.
Så bra! På lailasglutenfria.se hittar du inspirationsfilmer och instruktionsfilmer.
Tack Lailas för att ni ger denna podden möjlig.
Och för bakmixerna.
Som medlem i Svenska Celiakiförbundet har du tillgång till en medlemsapp med rabatter och erbjudanden på glutenfri mat. Men för att du ska känna dig både speciell och utvald är det såklart inte en app för vem som helst.
Och det är invite only.
Det är det faktiskt. Så om du inte redan har appen, kontakta Celiakiförbundet på info@celiakiforbundet.se så får du hjälp med inbjudan och att ladda ner appen.
Ja, i den här appen, där kan man också välja om man vill ha Celiakiförbundets medlemstidning fysiskt eller digitalt. Och fysiskt, det är lite gammeldags nu för tiden. Alltså det är ju skönt att kunna läsa direkt bara i sin telefon. Och om du väljer att ha tidningen i din app, då kan Celiakiförbundet spara några kronor per tidning och kan då lägga dem på andra saker som till exempel den här podden eller att vaska fram ännu bättre erbjudanden, vad vet jag. Så bli medlem och ladda ner appen. Okej, men Linus, nu har du liksom läckt lite om den här forskningen och hit och dit och den här konferensen. Jag är så nyfiken. Kan du inte börja berätta din cliffhanger om brödet? Nu, rostbrödet.
Ja, den här konferensen jag var på då. En av de två mest spännande sakerna, det var då att man hade kollat, man har tagit då en sån här, flat rost. Alltså där man lägger brödet på en...
Alltså som i hotell typ?
Ja, precis, en sån. Sen liksom förs framåt, ett rullband precis. Sen förs framåt och sen så åker den ner liksom. De har jämfört med en sån då först rostat vanligt bröd och sen glutenfritt bröd på. Och så hade de tagit en vanlig brödrost där de står upp och flyger upp och rostat vanligt bröd och sen glutenfritt bröd. Och båda två var säkra.
Var det så?
Ja.
Vilken grej! Ja. Det är kanske en av de vanligaste frågorna vi får in, eller jag får i alla fall. Ja. Om så här, kan man äta rostat bröd i vanligt bröd? Ja. Då har man alltså kommit fram till det.
I alla fall den här studien kom fram till det.
Fan vad roligt, vilken grej.
Det betyder inte att det liksom är garanterat 100% varenda gång. Men de hade väl kollat 10 tillfällen. Mm. Och liksom kollat varje. Och då var det liksom säkert.
Jag undrar, det känns så oforskningsmässigt att rosta bröd. Man skulle vilja se hur självaste forskningsprocessen gick till när de rostade de olika bröden.
Det är också som är lite tråkigt att många ser det inte som liksom så här forskning som man bör göra.
Nej.
Och därför gör ingen den.
Nej.
Och då står ju folk här och väntar och så är det liksom, folk diskuterar på internet och diskuterar lite överallt. Men brödrost, det är jättefarligt och andra tycker att det är jättesäkert.
Mm.
Och det blir ju det. Så länge man inte vet, då blir det ju liksom en jättekonstig diskussion kring det här.
Verkligen.
När ingen har koll åt något håll.
Verkligen.
Men nu finns det i alla fall en studie som visar att det skulle vara säkert.
Vilken grej! Pratade de någonting om så här smörkniv i smör också?
De pratade om att skära bröd med en vanlig kniv och sen att skära upp bröd.
Mm.
Och då kollar de att om man då använder samma kniv till ett glutenfritt bröd, då får man ju med sig ganska mycket. Alltså det är smulor på kniven.
Mm.
Men om man då sköljer av den i vatten, då försvinner det. Så att nu kommer jag inte ihåg exakta siffror här, men jag tror att det var av, de testade 10 gånger allting här.
Mm.
Så om det var liksom 10 gånger, kanske det var 8 gånger, så var det under kanske 20 ppm. Och 2 gånger så var det under 5 ppm, eller om det var tvärtom. Det var i alla fall långt under 20 ppm.
När man
sköljde av den med vatten. Och även om man då sköljde av, torkade den med liksom en våtservett, blir man också av med det gluten som är, liksom är för mycket.
Mm.
Eller om man använder tvål och vatten eller diskmedel och vatten. Är det.
Mm. Vilken grej? Var det något mer sånt?
Det var även pasta.
Aha, ja, det är ju spännande på riktigt. Det här är jag genuint nyfiken på. Ja. Det här har jag och min pappa diskuterat många gånger.
Alltså, vad har ni kommit fram till?
För att han är fast i att man inte får använda samma gaffel när man rör om i de två olika kastrullerna. Alltså man har en kastrull med vanlig pasta och en med glutenfri pasta. För det fick jag höra när jag fick min diagnos. Och sen så har jag hört i efterhand att det spelar inte stor roll. Alltså man kan byta, alltså använda en gaffel till båda kastrullerna. Så jag brukar använda en gaffel och han använder två. Och då säger jag att det är onödigt. Men det kanske inte är. Nu har vi facit.
Nej, inte på gaffeldebaclet tyvärr.
Nej, det var inte det du menade.
Nej, det var tyvärr inte det. Däremot var det så att koka pasta i pastavatten som redan har kokats vanlig pasta i.
Mm-hmm.
Så att istället för två kastruller så kan man koka dem efter varandra.
Det känns ju som en... Om det funkar, då funkar ju gaffeln. Det kan vi komma fram till. Men okej, fortsätt.
Jag ska tänka mig det faktiskt. Nej, men det de har kollat då, det är att de har kokat vanlig gluteninnehållande pasta.
Mm.
Och sen så tar de ut pastan, häller ner glutenfri pasta i vattnet, i samma vatten som man just kokade glutenpastan i. Och sen häller man av den och sen så kollar man hur mycket gluten det är kvar i pastan. Och då är det ju för mycket.
Ja.
Men...
Jag är mest nyfiken på hur de hällde av pastan och sparade vattnet.
Nej, men jag tror de bara lyfte ur pastan.
Ja.
Rakt ut ur. Men sen, vissa pastakastruller har ju så att man kan lyfta ut själva liksom, stilen, inläggen. Liksom. Ja. Jag misstänker att det var någon sån.
Jag fattar.
Men det de såg då var att om man tar och sen sköljer av den under kallt vatten.
Mm.
Den här pastan då som är glutenfri egentligen men som har blivit då kontaminerad i pastavattnet.
Mm.
Om man sköljer av den 30 sekunder och skakar den lite grann.
Mm.
Då är det säkert att äta.
Det här är ju konstigt. Ja. Eller alltså, det kanske inte är så konstigt, men vilken... Det känns som icke-forskning. Men alltså, det är uppenbarligen forskning. Ja.
Men det är... Jag hörde lite grann om att det som man pratade om liksom, då var så här, kan säga, riskerna med glutenfritt jämfört med vanlig mat, alltså när man blandar och sånt där kontaminering.
Mm.
Mycket av det är liksom framräknat.
Mm.
Så man liksom så här beräknar ungefär hur mycket. Man vet inte exakt hur det funkar.
Nej.
Eftersom man inte gör så mycket sån här forskning. Så jag tycker att det är jättebra om någon, vem som helst egentligen, men som gör det liksom så här på ett forskningsmässigt sätt, kollar upp just de här sakerna. Så att man sen, man har celiaki så vet man om att okej, men om jag gör på det här sättet så blir jag liksom av med glutenet som jag inte behöver ha.
Ja. Den personen får gärna också kolla det här med gafflarna, för jag är så nyfiken på vem som har rätt.
Jag kan tänka mig att det inte borde vara någon jättefara. Men
jag tänker också det, för man bara stoppar ner. Alltså, det blir så lite vatten som fastnar på gaffeln.
Men mer forskning, tycker jag.
Absolut.
Mycket mer forskning.
Absolut. Var det något annat som det liksom snackades om internationellt som du inte har snackat så mycket om i Sverige? Som du märkte?
Nej, jag kan säga att vi har ju ett gäng svenska forskare.
Mm.
I andra länder så är det många som jobbar för läkemedelsföretag. Eller där liksom läkemedelsföretag sponsrar forskningen, då får de ju helt plötsligt jättemycket pengar.
Mm.
Så de kan göra liksom väldigt mycket forskning. Medan i Sverige så, i alla fall, jag känner inte till att vi har något stort läkemedelsföretag som sponsrar svensk läkemedelsforskning ännu. Men det finns ett, jag kommer inte ihåg exakt hur många, men det är ett gäng i alla fall.
Mm.
Kanske ett tiotal, någonting sånt där, 20 till och med. Olika läkemedel av olika slag som man forskar på runt om i världen. Det är ett av dem som har lyckats få lite buzz som liksom har som forskar på i Australien och USA, tror jag att det är.
Är det Gluten Go?
Gluten Go är inte ett vaccin.
Nej, ja, det är alltså vaccin.
Ja.
Okej.
Gluten Go är liksom ett kosttillskott.
Ja.
Där skulle jag våga väl ändå säga att jag är hyfsat säker på att det finns ingen forskning som visar att Gluten Go har någon funktion alls för människor med celiaki.
Okej. För då alla som inte vet vad det här är, så är det alltså ett piller man kan ta som finns på apoteket och köpa. Som heter Gluten Go, där det står typ så här, för dig som får besvär av gluten.
Ja, precis. Och ska jag säga, en av de mera framgång, eller så här, ska jag säga, en av forskarna som står långt fram i världen och är väldigt inflytelserika.
Mm.
Han stod på scenen då inför, jag vet inte hur många som var där, men det kanske var en 600-800 forskare och människor från olika celiakiförbund och sådär. Så sa han att det finns ju inget läkemedel eller kosttillskott som hjälper människor med celiaki i dagsläget.
Mm.
Och då är Gluten Go ett av dem som inte funkar.
Nej.
Ni vet att de är väldigt duktiga på att liksom göra reklam.
Ja.
Och de syns väldigt mycket.
Mm.
Men jag har inte helt förstått exakt vilka de, om de har någon sorts riktning mot människor med celiaki. Jag tror att det står att celiaki, att, att det inte ska användas för celiaki, har jag för mig.
Ja, men det tror jag också. Alltså, jag tror, om man läser det finstilt där, så står det väl att det ska användas liksom, om man har allmänna magproblem av gluten. Men att det inte gäller om man har liksom, sjukdomen. Ja. Men det har ju pratat mycket om gluten go på olika, i olika forum. För det låter ju helt otroligt. Alltså, om du bara går in på apoteket och läser så här, kolla, här finns laktostabletter och här finns glutentabletter. Ja. Ja. Alltså, det är inte helt otroligt att det skulle finnas glutentabletter när det finns till exempel laktostabletter.
Nej, nej, men det så är det.
Ja. Men det funkar alltså inte, säger den här framstående läkaren.
Jag skulle våga säga att det finns, det har inte presenterats någonting i alla fall som visar att något medel än så länge funkar mot celiaki.
Nej. Men det här vaccinet då som du pratade om?
Ja, det finns ett vaccin, jag tror att det finns flera stycken olika som ungefär gör lite liknande, samma sak. De fokuserar på väldigt olika delar liksom, i människans... Det är liksom blodet och med matsmältningen och liksom alla möjliga delar försöker de hitta någonting där man kan liksom bygga in någon sorts medicin som man kan behandla celiaki.
Mm.
Ännu så har man inte lyckats riktigt nå fram hela vägen.
Mm.
Men det är att man ska då ta mikroskopiska mängder gluten.
Mm.
Jag tror att det är varje dag som man får liksom någon sorts piller.
Mm.
Där man ska då, som om man skulle ha en allergi så kan man liksom äta lite av det här man inte tål under längre tid, väldigt, väldigt lite för att liksom, ska säga, göra kroppen mindre känslig mot det.
Mm.
Och det här försöker man även med gluten.
Mm.
Det finns väl, det finns många som menar att det inte funkar eftersom celiaki inte är en allergi utan är en autoimmun sjukdom.
Yes.
Och det finns vissa som tycker att det är jättebra att man forskar på allt. För att ju flera liksom dead ends man når, då finns det ju inte de kvar. Då finns det liksom bara bättre vägar kvar att gå.
Mm.
Så hittills så verkar det som att man liksom har, hittills man hittat många saker som inte funkar. Men ju fler saker som inte funkar, desto färre saker finns det kvar att testa.
Men det här, alltså det finns ju ett vaccin som det pratas väldigt mycket om i olika liksom forum och så här, som det bubblas mycket kring.
Ja.
I Australien som sägs så här, nu går in i fas 3, om ett år finns det på marknaden, då kommer alla med celiaki vara friska typ.
Precis.
Det är alltså ljug. Om man ska använda stora ord.
Ljug vet jag inte, men jag tänker ändå på det som det här, de pratar om på den här konferensen.
Mm.
Då verkar det inte riktigt som att alla är överens om att det här verkligen kommer att bota eller att hjälpa alla människor med celiaki, eller om det är 95% eller 90% eller vad de säger att de ska hjälpa. Utan väldigt många menar att det här är liksom ett försök av många. Där man försöker liksom hitta vad det är som man egentligen kan behandla med celiaki.
Men har det här vaccinet kommit liksom längre än vad tidigare? För det känns ju, alltså, jag har aldrig hört om något liknande. Är det bara att de är väldigt bra på marknadsföra sig? Eller
jag
har
tror
det liksom
att de är väldigt duktiga på marknadsföra sig.
Okay.
Jag tror att det är det som är grejen, mycket. För det finns i alla fall en 10 stycken andra liksom, kan säga, medicinprojekt runt om i världen. Där då stora läkemedelsföretag står bakom och sponsrar forskningen.
Mm.
Som också håller på sina sätt att försöka liksom hitta olika sätt att förhindra att sjukdomen bryter ut eller att då behandla den med någon sorts olika celler i kroppen som ska verka på något visst sätt. Så det finns liksom alla möjliga approacher som man försöker komma åt celiaki med. Men det har stått hittills i alla fall att ingen har riktigt kommit hela vägen fram. Och det här i Australien vet jag inte säkert.
Nej.
Det kan hända att det visar sig att det faktiskt funkar.
Ja. Det hade varit helt sjukt.
Ja.
Alltså, RIP glutenpodden efter det. Plötsligt får alla med celiaki bli friska. Men,
ja. Det är som så många tar upp just det, att det verkar inte riktigt troligt att det skulle funka. Att man ska äta någonting, något piller, och sen så ska man liksom kunna hålla sig frisk.
Nej.
Men om vi har tur så funkar det.
Ja. Alltså jag vet fasen om jag själv, alltså om det skulle finnas, om jag skulle vilja ta det i slut, alltså det kanske är för sig skulle till slut, det är lätt att säga nu.
Ja.
Men liksom, det skulle vara väldigt konstigt efter så här många år att bara så här käka ett piller och bara, ja, då går vi på pizza nu då.
Ja.
Croissangen.
Ja.
Men ja, det kanske ändå...
Ja, alltså om det funkar så är det ju fantastiskt.
Ja, det är ju fantastiskt, såklart.
Sen är ju frågan då vad det skulle kosta och om man tycker att celiaki är en så pass allvarlig sjukdom så att man vill subventionera det från staten.
Just det är ju spännande. Det kan vi, det touchar lite vårt ett kommande avsnitt där vi ska prata om ekonomi och celiaki.
Precis.
Det är lite som cliffhanger till det avsnittet.
Oh, wow.
Men absolut, vad intressant, det är klart. Skulle bli så här, de som är jätterika kan få äta croissanger. Fast
skulle kunna bli så.
Vilken grej. Men okej, den här medicin och vaccin och sånt pratades det om, de här smulorna och så. Det finns ju också en maskin. Det finns ju som en apparat där man kan testa själv om något innehåller gluten eller inte.
Precis.
Som heter typ Nima någonting.
Ja, Nima heter det.
Nima. Ja. Som jag har fått mycket frågor om den funkar eller inte och så.
Ja, det har jag också fått faktiskt. Ja. Väldigt mycket.
Funkar den? Vad är det för något? Vill du berätta mer?
Ja, funkar. Den funkar på ett sätt.
Mm.
Det är en liten maskin. Man får ta en liten bit av sin mat.
Mm.
Som är ungefär stor som en ärta.
Okej. Okay.
Så tar man den biten och stoppar in i en liten kapsel som man stoppar in i sin maskin. Mm. Och sen sätter man igång den. Och sen så låter den väldigt mycket. Mm. Jag har testat den här själv.
Mm. Men det finns alltså... Jag kan köpa den idag om jag vill.
Ja, alltså, den finns jag så... tror att den finns bara i USA. Man okay. kan ju, den här var beställd på postorder. Jag testade på brittiska celiakiförbundets kontor i vintras. Men den låter väldigt, väldigt mycket. Och den tar runt... Jag tror att det var 3-4-5 minuter har den på sig att analysera.
Mm. Det är ändå, nu är det ändå hård mot den. Den låter mycket. Om den funkar är det väl otroligt. Skitsamma om den låter.
Ja, men många som har använt den tyckte att det var lite jobbigt. Alltså okay, så här, liksom,
ja,
när det så här sätter igång liksom en ganska högljudd maskin.
Okay,
liksom,
ja,
när man hittar och ska käka middag. Och sen tar den då, som sagt, jag tror att det var någonstans runt 4-5 minuter. Den tar det som att analysera.
Ja.
Ganska ofta får man svaret att den inte har lyckats analysera.
Ja.
Då får man göra det igen.
Ja.
Och då får man ytterligare den 5 minuter sånt där med ganska hög ljud. Då sitter man på en restaurang så den här hörs ganska bra.
Ja, jag fattar.
Den är ganska hög ljud. Men då är problemet när den väl lyckas analysera. Den analyserade torr mat bättre än soppor till exempel.
Mm.
Men när den väl lyckas analysera, då har den är mycket känsligare än det här 20 ppm som är liksom den internationella gränsen för glutenfritt.
Mm.
Utan den här reagerar på någonstans runt 10 ppm istället.
Mm.
Och då säger den att innehåller gluten.
Mm.
Så det skulle vara då att om man är ute och äter mat som är glutenfri.
Mm.
Så kan den här maskinen, om den då ger ett svar. Så kan den säga att det är gluten i maten. Fast det kan ju fortfarande vara liksom då säkert att äta.
Oh.
Vilket gör att man inte riktigt blir hjälpt av den.
Det låter ju jättedåligt.
Sen tror jag också att den ger fel svar. Alltså att den säger antingen att det är gluten eller att det inte är gluten. Fast svaret är helt tvärtom. Och det var ganska mycket, så jag tror att det var kanske 80% som den var korrekt, 20% var helt fel.
Mm.
Och det kan också vara liksom bra att man vet om att den ger inte jättebra svar. Och om den ger svar så är inte det svaret man söker, utan vad man vill veta är ju att är det säkert för mig att käka eller inte.
Man borde ju kunna ställa in, för vissa behöver ju liksom 0 ppm.
Ja,
det är man inte heller hjälpt av. Alltså, det låter ju helt värdelöst om man ska vara krass.
Jag tror att det här är liksom en i början av liksom, kan säga, utvecklingen av såna här maskiner.
Mm.
Och då var det en amerikansk forskare som har gjort ett större projekt på det här i vintras eller höstas.
Mm.
Så lät han, jag tror att det var 800 olika personer som fick med sig en sån här apparat ut i USA och testade mat. Och han var på den här konferensen jag var på nu och pratade och berättade just att det finns jättemånga problem med apparaten. Människorna som gjorde den här studien var inte forskare, utan hur de har gjort det och vad de har rapporterat in, det kan man inte kontrollera alls, utan det är väldigt, kan säga, slumpmässigt vad han får in för något resultat.
Mm.
Men då har de testat lunch och middag på massvis olika restauranger i USA.
Mm.
Och ändå, det de hade rapporterat in var runt 35% fel, alltså där det var gluten när det skulle vara glutenfritt.
Mm-hmm.
Sen sa han att det är ju mycket högre siffror än vad det egentligen är. För att folk...
Alltså att 35% av maten som restauranger på USA säger är glutenfri är inte glutenfri.
Det var vad den här maskinen visade.
Ja.
Men maskinen visar inte riktigt rätt.
Nej.
Och den visar, som sagt också, den visar gluten när det kanske inte alls är så mycket gluten i.
Mm.
Men han menar ändå att det visar ändå på att någonting inte är som det borde.
Mm.
För att oftast när man har glutenfri mat så brukar det vara under 10 ppm.
Mm.
Men det kan också vara mer. Så att han tyckte att det borde i alla fall vara så att de allra flesta borde inte visa så mycket gluten. Och det han kom fram till i slutet var att man måste liksom kolla mer på vad gör restaurangerna? Varför är det liksom sämre?
Vad intressant.
Ja, så att siffrorna kan man inte riktigt använda sig av. Utan de har liksom, om det är 1% eller 2 eller 5 eller 0 eller 100, det vet vi inte.
Nej.
Men någonting är inte som det borde vara riktigt med utemat. Och tänk att det vet ju många som har celiaki och äter ute. De vet ju det här redan.
Mm, jo, absolut.
Men det är ju ändå det här att det måste faktiskt forskas på det. Innan forskarna förstår att, jaha, oj, det var tydligen ett problem.
Ja, vad spännande. Men för jag kommer ihåg när jag liksom fick min diagnos i början och var så väldigt nojig, det vi pratade om tidigare.
Ja,
men att jag var väldigt rädd för att äta mat ut och så. För att jag var rädd att bli sjuk. Att jag verkligen önskade så här, tänk om det fanns en maskin där man kunde, eller så här, en sticka då, att man bara kunde sticka ner i maten och testa om det var glutenfri eller inte. Så på ett sätt låter ju den här maskinen som något liksom otroligt. Men, ja. Men hade, det, hade jag, vad är det, sexåriga Smilla fått den och sen bara, men 2 av 10 gånger kommer den säga fel. Ja. Då är det ju helt värdelöst.
Och dessutom, när den väl säger att det är gluten i, så behöver det inte vara mer än du tål.
Nej.
Men de hade gjort en liten mindre studie där de hade givit unga vuxna, jag vet inte hur många det var, om det var 10 stycken och sånt där. Mm. 10 stycken unga vuxna, 10 stycken vuxna, gamla vuxna. Hur uttrycker man det?
Ja.
Jag skulle säga äldre än 25, ja. Jag tror. De hade fått med sig den här NIMA-maskinen och skulle ta med sig den som då använde den när de behövde. Och då visade det sig att de som var vuxna, gamla vuxna, de tyckte att det var ganska skönt att ha den med sig. För de visste det som att jag kan kolla. De kollar inte så ofta, men det bara så här som att vetskapen om att den fanns där.
Mm.
De visste också om det här, att, liksom, att den visar inte alltid rätt och sånt där, men att
man kan få ett hum.
Ja, man kanske kan få ett hum i alla fall.
Ja.
Men de kände att det var ganska tryggt att ha den med sig. Sen käkade de och lite på restaurangens personal och sådär ändå.
Mm.
Medan alltså, de som var yngre, de hade tyckt att det var ganska jobbigt att ha med sig den. De tyckte det var lite så här ångestframkallande.
Mm-hmm.
Att ha den där, och så ska man använda den och så blev det liksom jobbigt. Och den, så att den låter ganska mycket, det tar väldigt lång tid.
Ja.
Man kan börja käka först kanske 5-10 minuter efter alla andra i värsta fall.
Mm.
Så att det blir liksom en ganska stor grej ändå.
Ja, jag fattar.
Så jag tror att som den är just idag kanske det inte är liksom superduper enkelt att använda den.
Nej.
Men förhoppningsvis då, om man inte lyckas bota celiaki helt, så kanske man kan hitta någon sån här sak som inte är så dyr och som kan liksom ge ett bra resultat inom inte allt för lång tid.
Verkligen. Vi kan tillägga att den kostar typ 3000 kronor att köpa och man måste ju köpa den utomlands. Alltså den finns inte att köpa i Sverige.
Ja, och sen kostar de här kapslarna kostar också,
jaha,
jag kommer inte ihåg hur mycket det var 100 spänn stycken om det var ännu mer.
Oj, så du, varje gång du ska testa kostar det 100 kronor?
Jag tror att det var något sånt.
Det är jävla dyr typ sushi att gå ut och käka.
Ja, alltså man får lägga till dubbel kostnad oftast.
Jag fattar.
Eller så får man käka på Café Opera bara.
Exakt.
Då blir det värt det. Ja.
Okej, men jag har liksom inte varit på den här konferensen, även om det hade varit spännande. Men jag har ändå under sommaren fått en och samma artikel eller nyhet skicka till mig väldigt många personer som rör forskning.
Vadå för
någonting? Då är det typ så här att mängden gluten ett barn får i sig påverkar risken för celiaki.
Ja.
Det har liksom publicerats i typ alla nyhetskällor.
Ja.
Stämmer det? Och pratade man något om det här på konferensen?
Jag kan säga så här, den presentationen av just den studien, den vann ett pris på konferensen. Det var en svensk forskare, Karin Aronsson Andrén tror hon heter, som forskar i Malmö, på Lunds universitet.
Mm.
Och det stämmer. Liksom det, man har följt jättemånga barn. I en Teddy-studien heter den.
Just det.
Och det de forskar mest på det är med barn, eller människor och barn. Men barn är också människor, får jag säga då. Men de forskar på människor med diabetes. Så det börjar med diabetes och sen så även celiaki.
Yes.
Och det man har sett då, det är att det ökar risken. Om man får mycket gluten i sig så ökar det risken för att man ska drabbas av celiaki.
Och det har inte varit fastställt innan. För det känns som en allmän sanning. Eller det känns inte som att jag blev förvånad när jag hörde det.
Nej, men
det...
jag tror inte. Som jag pratat om tidigare också. Alltså, det var liksom en liten epidemi i Sverige.
Mm.
Som den togs också upp vid ett helt gäng olika tillfällen.
Mm.
När man pratade om liksom den svenska epidemin.
Mm. Alltså där väldigt många fick celiaki under en kort tidsperiod.
Ja, under några års tid bara så fick jättemånga celiaki.
Mm.
Och det man lyckades komma fram till då var väl att det var, liksom, det var mycket gluten man fick i sig. Och här var det då att man kom fram till samma sak.
Mm.
Att mycket gluten, om man då har risken för att få celiaki.
Ja, jag fattar. Har man alltså genen så är mycket gluten dåligt.
Och sen finns det också de generna man kan ha, då finns det lite olika varianter.
Mm.
Jag kommer inte ihåg exakt hur många olika, men det är ett helt gäng olika varianter man kan ha.
Mm.
Där vissa varianter då är mycket högre risk att få celiaki.
Okay.
Medan andra liksom gensammansättningar, uppsättningar, ger en mindre risk, men fortfarande risk.
Just det, men du, det påminner mig med en lyssnarfråga jag fick för ett tag sedan, som jag glömde skriva ner. Men där var en som skrev att jag lyssnade på det avsnittet där ni pratade om att man kan liksom bära genen eller inte bära genen.
Ja.
Men kan man testa, kan jag som förälder som har celiaki testa mina barn om de bär genen eller inte?
Ja, det kan man.
Okej, okay. Hur?
Man tar blodprov och ibland gör läkarna det när man ska sätta diagnos.
Mm.
Men det är också så att det i Sverige så är det någonstans runt 60% som har den här genen.
Okej. Okay.
Och det är väldigt, väldigt mycket färre än 60% som har celiaki. Eller som utvecklar celiaki någonsin under sitt liv.
Mm.
Så att det ger inte så jättemycket. Så att de pratade även på den här konferensen om att framöver kanske man inte faktiskt ens ska liksom bry sig om att kolla genetiskt. För det ger liksom inte så jättemycket extra.
Nej.
Det säger bara att säga, ja, men i vissa länder så då är det liksom, då är det färre människor med de här generna.
Mm.
Och då har man liksom, kan man identifiera fler människor som har risken att få celiaki.
Mm.
Medan i Sverige så är det då, om det är liksom runt 60% som har genen och får risken, det ger inte jättemycket.
Nej.
Och jag ser poängen att göra det helt själv, för det finns företag som erbjuder att man kan köpa ett gentest.
Mm.
Men som sagt, eftersom man då liksom fortfarande står bland majoriteten av alla svenskar, så det är liksom ingen större risk eller större chans att läkaren skulle säga, jaha, men då testar vi dig.
Utan, nej, jag fattar.
Så bara, ja, jo, fast de allra flesta har ju faktiskt genen.
Mm.
Så att jag skulle, i dagsläget så jag råder inte någon att gå ut och göra ett gentest för att man vet om man har celiaki eller inte, utan det är liksom bara, ja, man tillhör majoriteten av svenskar om man då har någon av de här generna.
Fattar. Spännande. Okej, men alltså, jag vill, för fan, jag hade velat vara med på den här konferensen, känner jag. Jag har så mycket mer frågor. Men vi måste börja avrunda avsnittet.
Ja.
Och vi har ju ett moment som vi inte får glömma bort.
Precis.
Glutenmyten.
Den har vi.
Glutenmyten.
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 Den här veckan har vi, alltså det här är liksom en tvåstegsmyt skulle man kunna säga, oj, som jag har fått höra. Så den är helt baserad på bara mig själv och hur jag har hört det här. För först fick jag nämligen höra att om man har celiaki som kvinna och alltså slarvar med sin celiaki, så får man betydligt svårare att få barn. Alltså att fertiliteten minskar väldigt mycket.
Man käkar massa gluten, alltså slarvar.
Ja, exakt. Alltså att man äter, ja, man äter inte strikt glutenfri kost. Och då blev jag jätteorolig. Och kände att, tänk om man råkar få i sig gluten och så kommer jag inte kunna få barn sen. Liksom.
Ja.
Och sen fick jag höra typ ett halvår senare att om man liksom har celiaki, har slarvat, men sen skärper sig supermycket precis när man vill få barn. Ja. Så räcker det med att man liksom har ätit sin superstrikta glutenfria kost i några månader, så är man liksom tillbaka på toppfertilitet igen. Eller liksom som det skulle varit.
Ja, normal.
Normal,
ja,
exakt.
Ja.
Stämmer det? Eller är det här en myt?
Ja, jag har ju sett exakt samma saker som du säger.
Mm.
Om man har celiaki och man har liksom, man kan säga, en aktiv inflammation i tarmen.
Mm. Då, alltså att man äter gluten?
Ja.
Ja.
Och det kan ju ta liksom månader upp till ett år eller sånt där i värsta fall. Att få en frisk tarmhinna igen, liksom, eller slemhinna i tarmen innan den är återhämtad. Och fram till att den är liksom, att den är okej. Okay. Jag vet inte exakt hur frisk den behöver vara för att man ska liksom få tillbaka fertiliteten. Men det finns ändå flera fall där man då har försökt bli gravid som kvinna.
Mm.
Och man upptäcker då att kvinnan har celiaki.
Mm.
Och behöver behandlas med glutenfri kost.
Och då blir det bra efter det?
Ja, efter ett olika lång tid liksom, så funkar fertiliteten som vanligt igen.
Vilken grej. Så då är ju en sann myt helt enkelt.
Ja,
så att, är det den första sanna myten vi haft där? Nej, men,
ja, men så att, det kan ju vara bra att veta just att om man vill bli gravid och har celiaki, så kan man ju vara lite extra noggrann med sin kost just då i alla fall.
Vad spännande.
Ja.
Ska jag tänka på när det är dags att skaffa barn.
Ja, vad kul.
Ja.
Till nästa avsnitt kanske.
Nej, så fort går det inte. Nej, men Linus, jättespännande det här.
Ja.
Forskning är ju alltid intressant. Och det tycker jag vi måste ta upp igen.
Ja, det finns ju massor med grejer.
Ja, och det kommer ju nya grejer hela tiden.
Ja.
Så roligt. Men vi ses snart igen.
Ja, det gör vi.
Och vi ska också tipsa om vår e-postadress.
Ja.
Där man kan skicka frågor och så.
Ja.
Som är
glutenpodden@celiaki.se.
Just det.
Sen får jag tipsa också om att gå med i Celiakiförbundet.
Ja, gör det.
Ja, ju fler medlemmar vi har, desto mer möjlighet har vi liksom att ställa allting i ordning för människor med celiaki.
Det är helt sant. Och man får ju massa liksom, hjälp, man får en tidning, man får massa bra grejer. Jag tycker det är otroligt värt att vara med.
Ja.
Stolt medlem syns, jag blev glutenintolerant. Eller fix min celiaki. Vill man inte mejla så kan man också gå in på Instagram och skicka DM till mig på smilla.glutenfrittliv. Så svarar jag ofta ganska fort.
Ja, gör det.
Gör det. Men kul att vara tillbaka efter sommaren. Ja. Vi ses nästa vecka i nästa avsnitt. Ha det så jättebra så länge.
Ja.
Hej då!
Hej.
Thank you.
Glutenpodden med Smilla Lok producerades av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Gluten Free, Hans och Greta Glutenfritt hantverksbröd, Friggs glutenfria majs, ris, kikärt och linskakor och Semper glutenfritt. Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment.